släng vattenhinken på grillen och be tältgrannen att sänka bluetooth-högtalaren som spelar alldeles för hög Nada Surf. Det är fredag och dags för podcasten Åbiter Dictum att i avsnitt 267 plocka de vackraste blommorna i vägrenen. De där som växt sig högt i det låga och som man bara passerar utan att tänka på att de är hem för det som ligger dem varmt om hjärtat, Sushunas sång. Och vi som är The Cricket är jag som heter Billy Rimgard och min kollega över cikadan Tobias Nordström.
Fint. Är det här för att du läser Krig och fred som du har blivit lite så här mer litterär i ditt gestaltande?
Ja, eller för att porna till podden numera är det enda jag skriver.
Okej.
Det är liksom ja. Det enda
mail.
Enda gången jag använder skriven text.
Är det mail och poddpor?
Ja, det är där vi har hamnat.
Ja. Du nämnde The Cricket, var det en passning till sidan vi jobbade på en gång i tiden?
Ja.
Ja, fint.
Den har aldrig fått någon riktig shoutout här, så jag tänkte att när man ändå pratar syrsor så kan man väl prata The Cricket.
Absolut. Den hade ju den gamla suffixet punkt nu. Det är inte så många som jobbar med punkt nu för tiden.
Nej, just det. Det var ju det någon känns som hade...
Punkt nu var en stor grej på liksom slutet på 90-talet och början på 00-talet när det här med internetdomäner fortfarande var liksom spännande på något sätt. Mm. Vad var ens men... punkt nu för land? Jag berättar, jag googlar under tiden.
Ja, men det var ju ofta så ställde det ganska stora krav på att få en domän. Och det var väl någon tjomme som åkte till en liten Söderhavsö och köpte rättigheterna till deras landsdomän. Inte Söderhavsö, utan en Pacific Ocean, alltså utanför Australien där någonstans, va?
Ja, det är alltså ön Niue, N-I-U-E, som är en autonom ö i sydvästra Stilla havet med fri associering till Nya Zeeland.
Ja. Och så blev det billiga domänen för svenskar. En form av liksom första digital kolonialism, kan man säga.
Den är befolkningsmässigt det näst minsta självständiga området i världen.
Mm.
Ja. Fast pengar att göra där.
Jag kommer ihåg det. Jag försökte ju lägga en .aa domän. Alltså, och då inte Alcoholics Anonymous, utan Antarktis. Mm. För jag tyckte det vore så jävla coolt att ha en antarktisk domän. För att det här var ju liksom, vi pratade ju ändå i en tid där allt var .se eller .com eller .org. Det fanns liksom inga andra.
Så. Eller .nu.
Eller .nu, ja. Och jag var så jäkla sugen på att ha .aa. Så jag gick in på någon sida, hittade det, kunde ansöka om det. Skickade iväg den, kom inte ihåg liksom vad domänen hette. Fick ett mejl om att jag behövde komplettera mina uppgifter, bland annat då vilket universitet forskar jag för och sen att bevisa att jag har fått en grant för att forska på Antarktis. För det var tydligen så här förutsättningen för att få en domän. En antarktisk domän. Tyckte jag var snålt.
Får försöka igen och den här gången ha en tech-historia redo i hölstret liksom, så att du kan bärga den där domänen. Annars var ju liksom de mest... vad ska man kalla dem, fantasieggande domänerna, det var ju hela tiden sidorna som slutade på .ru. Ja. En riktig klassiker är ju wares.ru. Då visste man att man gav sig ut på djupt vatten. 60 pop-ups mötte en direkt, man seglade in där.
Det gäller att slå på sin malware-detektor.
Oh ja.
Ha firewallen väl trimmad.
Ja. Men det fanns ändå någonting med, liksom på den tiden. Internet var mer spännande innan det var liksom så himla mycket stödhjul på allting som det är nu för tiden. När det inte fanns webbläsare med liksom 11 miljarder inbyggda olika malware-säkerhetsgrejer.
Exakt.
Man fick liksom, det var bara att köra på själv. Gick man på en mina så gick man på en mina, det var inget mer med det.
Ja, men alltså risken var stor, men the rewards var också stora.
Exakt, exakt.
Idag är risken låg, men du hamnar alltid bara på Facebook eller Google ändå. Så att det är liksom inte... Ja.
Kanalpaketet kanske inte klubbades igenom i EU, men det känns ändå som att det är där vi hamnade på något vis.
Mm, verkligen. Jag tyckte internet var som absolut roligast typ 2005. Sen har det börjat bli tråkigare.
Ja. Känns som att vi allt för ofta nu för tiden kommer tillbaka till att saker var som bäst 2005.
Det slog mig.
Kan det vara så här att du kanske bara var som lyckligast 2005? Och därmed så i backspegeln så blir allting bäst 2005 också.
Det är inte så. Det är inte så. Men ja, det finns ju något. För jag är också extremt beredd att avfärda andra tider. Alltså så här, liksom, ja. Jag vet inte fan, jag har läst massa, jag har ju läst väldigt mycket musikbiografier och sånt och kollat på musikdokumentärer på sistone. Det kanske säger någonting om, jag håller på att formulera någon slags tes om det. Jag såg på en timmes...
Henry Schiffer lägger ju fram den här tesen i The 90s om, vad heter det, att den tiden i ens liv då man tycker att man själv är bäst, den blir liksom formativ för var man fastnar mentalt på ett sätt. Att man klär sig på det som man gjorde vid den tidpunkten i sitt liv. Man lyssnar mest på musiken som fanns vid den tiden. Man tycker att allting var bäst vid den tidpunkten, så att säga. Och det hade varit sorgligt om han fick rätt, kan jag känna.
Ja, det där håller jag inte alls med om. Jag tror att de årtal som jag är mest fascinerad av, alltså då var jag ju en liksom, jag var absolut inte med på banan, men det hände otroligt mycket saker som bara har hänt de åren och som gör det väldigt spännande. Alltså jag pratar typ 89 till 95 någonstans där. Mm. Ju mer man gräver i de årtalen, alltså så här junglens uppkomst och
är det de åren som Henry Schiffert tyckte han var bäst?
Jag tror det. Jag tror att han tyckte att han var absolut bäst. Jag var absolut inte bäst då. Jag var inte liksom på något sätt, men det sker jättemycket.
Men du håller med Henry Schiffert om att saker var bäst då?
Precis. Nej, jag säger inte att de var bäst. Jag säger att de är intressanta. Jag får kanske återkomma till det i något läge. Jag öppnar en öl här nu, för jag har kört bil aslänge idag och är så jävla trött. Så att det finns två möjligheter. Det blir den bästa podden någonsin, eller så kommer jag somna halvvägs in. Men en iskall Krušovic.
Ja, jag vet inte vad som har hänt riktigt. Du sitter här i linne och knäcker en öl en vardagskväll. På din, vad heter det, Instagram har det florerat bilder från någon camping i Västervik. Är det en ny bild Rimgard vi ser födas här? Eller vad är det som
pågår? Ja, men det kanske är det. En som inte drömmer om 89-94.
Nej.
När man är liksom... När man är klar med LTJ-boken, när man kan liksom... Har dekodat LTJ-boken, då går man hit. Nej, jag mellanlandade i Västervik Resort, heter den.
Var det resort-feeling på det?
Jag kan säga så här, det fanns en restaurang. Vi hade spetsat, alltså, anledningen till att jag gjorde detta var att jag körde hem från Öland med barna. Och vägen ner till Öland går bra. Vägen hem, det brukar bli lite långt för dem liksom. Så jag tänkte, vi mellanlandar en natt någonstans. Och då var ju min plan att bara ta in på ett vanligt hotell i Västervik. I city liksom. För att kunna, jag vet inte, käka en sushi, mata några fåglar.
Det är nog kul att du säger att du använder ordet city och Västervik i samma andetag.
Men allt var fullbokat, men det fanns en... sån här studiolägenhet tillgänglig på Västervik Resort. Och jag visste inte riktigt vad det där var, men jag såg att det fanns ett äventyrsbad och lite annat för att hålla alla glada. Och slog till. Sen jag började läsa lite närmare, vad händer då på onsdag? Från 18, då öppnar Ragge upp trubadurkvällen på krogen. Och ja, det var ju verkligen så, Svenne Banan.
Det låter ju underbart.
Camping. Ja, men alltså, det funkade skitbra. Vi hade jätteroligt.
Kall öl och ragge på guran, det är ju...
Men det sätter ändå saker i sitt perspektiv lite grann, tycker jag. Det är ju någonting med det här. Man kommer dit då, och det fanns ett ställe att käka middag på. Ristorante Topolino, som med sin liksom säljet i broschyren, så stod det så här att när du kommer till oss så är det som att kliva rakt in i den italienska landsbygden. Tror att det var som att kliva rakt in i den italienska landsbygden?
Jag tror att det kanske inte var den bilden av vad folk har om den italienska landsbygden. Men jag tror att det var precis som att kliva in i den italienska landsbygden.
Men det var ju liksom en sån
dåligt kantin. Möblemang, halvdan mat och mycket rasistiska män som sitter längs borden.
Men det var ju en kantin liksom med brickbeställning. 145 kronor för en pizza. Och sen då så kom ju Ragga också och spela lite musik. Och jag bara tänker så här, jag är så fascinerad av det där att man kommer undan med det på något vis. Att så här, att det är så det är och att det funkar. Liksom, vi sitter och väntar 40 minuter på vår 145 kronors pizza. Vi är inte alls på den italienska landsbygden. Men det är det enda valet som finns och det verkar funka.
Jag tror att det finns en väldigt enkel förklaring. Kändes det tryggt när du satt där?
Det skulle jag säga att det gjorde, ja.
Ja, och jag kan lova dig att det är en känsla som delas av 100% av klientelet som du var där med. Och det är därför det där liksom finns i varenda svensk mellanstor ort och mindre orter med för den delen. Alltså det är ju den yttersta tryggheten på något vis. Att saker liksom, de är som de är. Det är inget knussel, det är inget spännande, utan det är skönt. Behagligt, tryggt. Och det jag kan uppskatta det också. Alltså jämt, vad heter det, när man är ute och reser så känner jag att man alltid hittar en bar som man tänker, det här ska bli min stammisbar. Och så går man dit och tänker att så här, om några dagar kommer jag säkert vara tjenis med bartenden. Man blir aldrig tjenis med bartenden. På sin höjd så märker man att de noterar att man har varit där förut. Men det är ändå alltid trevligt att så här bygga en låtsas trygghet som man så här sällan har annars liksom.
Mm. Ja, men det kan absolut ligga någonting i. Fanns ju en hel uppsjö kul spaningar eller vad man ska säga, men också så här spaningar som är ganska svåra att göra något kul med utan att bli koketterande eller ironisk, förstår jag menar, för att vi hade ju
man närmar sig ju någon slags tunn is av klassicism också, där man liksom skrattar åt människor på landsbygden när man kommer från Stockholm, så att säga.
Ja, definitivt, definitivt. Nej, men alltså, det var inte så mycket att jag skrattade åt människorna. Alltså, campingliv är absolut inte mitt liv, så jag skulle aldrig kunna tänka mig att sitta i ett förtält och fyllna till liksom, på det sättet.
De tycker vi är idioter som lägger 500 spänn på en Magic-kväll också. Så att
ja, absolut. Nej, men det var mer såna här... Ja, det är intressant när man är utanför sin comfort zone och tycker att vissa saker känns lite absurda, men de är betydligt mer normala än det man själv tycker är normalt.
Mm.
Du förstår vad jag menar.
Men det räcker ju med att åka till Göteborg så känner man samma saker när man är utanför sin comfort zone.
Mm. De få som vi inte har gjort oss ovänner med. Ska vi...
Jag älskar att vi går ut guns blazing här och skjuter till höger och vänster. Ska vi titta till Lea Ditton lite grann? Det har inte hänt supermycket sen förra avsnittet. Och det är just det jag finner lite oroande.
Tycker du? Jag tycker tvärtom. No news is good news.
Jo, förvisso. Alltså, sist vi talades vid så var det väldigt dramatiskt där med att hon hade kapsejsat och stod och funderade på om hon skulle, vad heter det, säga att hon var i nöd och så vidare. Men sen dess har hon kämpat på. Men det som orar mig här nu är att hon är alltså inne på, när vi spelar in det är hon inne på dag 36.
Mm.
Och hon har kommit ungefär en tredjedel av vägen till Hawaii.
Mm.
Och som jag förstår det så har hon som längst tidigare varit ute i 30 dagar ungefär.
Ja.
Men det här innebär ju att hon har minst 60 dagar till framför sig. Och jag börjar liksom så här känna det här, kommer hon kunna hålla ut? Kommer det här gå?
Osäker på hur mycket mat hon packade. Hon tog i överkant. Hon tog ju med mat för fler dagar än hon hade beräknat. Men jag kommer ju inte ihåg exakt hur många det var. Om det var 80 dagar.
Ja. Jag vet inte. Jag känner bara så här, vad heter det? Med tanke på, om man läser liksom hennes blogginlägg och så här. Hon håller ju gott mod. Men det finns ju en ständig underliggande ton av att det är kämpigt liksom. Och det är klart att det är kämpigt. Herregud, hon ror från USAs västkust till Hawaii. Det går inte att hitta en tydligare definition av just kämpigt. Men vad heter det? Man vill ju ändå liksom så här ha känslan av att det är medvind och att det finns en glöd liksom. Och det är lite rädd att den håller på att falna mellan raderna där.
Mellan raderna, exakt. Jag var på väg att säga det, att så här, hon skrev ju just som det, att så här, I'm about to find out, typ, just apropå det här att hon aldrig har paddlat längre än så här. Så det är ju frågan, blir det en läropeng där hon går in i väggen eller kommer hon bara kötta? Ja. Jag har nog aldrig varit så... Vad tror du? Tror du hon kommer på lite off?
Jag är ju av uppfattningen att det alltid är bättre att vara positivt överraskad pessimist än besviken optimist. Så att jag säger att nej, jag tror faktiskt inte hon kommer greja det. Alltså jag tror hon, om vi räknar med att hon har minst 60 dagar kvar, så tror jag att hon bryter någon dag, någonstans runt dag 55 ungefär.
Mm, 55, intressant.
Ja. Och sen beror det på lite grann, alltså händer något mer missöde i stil med en kapsejsning eller någonting går sönder eller någonting sånt, då är det ju kört direkt. Men nej, jag tror att det här är... ja, jag tror att det blir för mycket. Vad tror du?
När Göran Persson var statsminister så svängde han så ofta med uttrycket försiktig optimism. Mm. Jag skulle säga att jag kanske är där. Jag tror på det, men försiktigt.
Ja, jag gillar det. Vi får väl använda anledning, om det ska bli 60 år till har vi ju anledning till att återkomma till Editon några gånger till under sensommaren och hösten här.
Ja.
Och se hur det går. Någonting som vi säkert också får anledning att återkomma till. Bryt inte in i min segway när jag för en gång skulle ha den helt okej.
Okay. Jag kom på en skitbra som jag bara skulle bryta in och köra, för det lät som att så här, du hade det. Sen lät det som att du tappade och jag var högg. Men sen så fick du upp ångan igen, så att jag avbröt på ett ganska fult sätt. Så att köp på.
Mm. Vi kommer alltså få anledning att återkomma till Edith. Och någonting annat som vi säkert kommer få anledning till att återkomma till under hösten här är ju den lilla filmen Tenet av Christopher Nolan. Häromdagen så blev det nämligen klart att den här release-datumet hade fått någon gång i augusti, nu kommer skjutas upp och det på obestämd tid. Vad säger du om segwayen? Var det okej?
Okay? Ja, jättebra. Ja. Det var exakt samma härad som mina tankar gick.
Mm.
Ja.
Jag läste liksom på Twitter, var det som att många var så besvikna. Åh nej, det här kommer man aldrig få se nu. Åh, undra vad heter det, hur det här ska gå, bla bla. Jag blir så här, vad pratar ni om? Det är ingen fara på taket, herregud. Det här är liksom en filmstudio som är lite försiktig för att de har investerat mycket, mycket pengar i att anlita Robert Pattinson i huvudrollen. Och nu vill mjölka den här spenen ordentligt, och det tänker de inte göra när det liksom, när folk är livrädda för att gå på bio.
Robert Pattinson?
Ja.
Ja, okej.
Okay. Jag kan tänka mig att Robert Pattinson är den dyraste i ensemblen, eller?
Ja, det kanske han är. Men tänkte du liksom ja. Jo, förlåt. Du sa huvudrollen. Jag tänkte
okej. Okay. Ja, nej, men huvudrollen var kanske inte, men biroll i alla fall.
Precis. Han kanske är lite dyrare än John David Washington.
Pattinson tar ju mer för en biroll än vad Washington tar för en huvudroll än så länge.
Mm.
Men hur kände du? Blev du orolig? Eller vad tog du med ro?
Det vore ju kul om den aldrig visades, därför att det vore ju, då skulle det vara den mytiska filmen som så här, den som aldrig släpptes. Men som jag förstått, det handlar ju bara om, som du säger, att de har gjort en beräkning av hur mycket den kan spela in under rådande restriktioner som finns, och det är liksom, de har lagt ut för mycket pengar i marknadsföring och sånt redan. Så att de vill hålla på den till det, så att de kan tjäna dollar på den. Och en sak som är väldigt rolig, det är att det finns en form av poetisk rättvisa i det här. man kan säga att den manliga autören föll på eget grepp i det här.
Hur då menar du?
En stor del av inkomstbortfallet som skulle bli går att härröra till att i Kina så är det tillåtet att gå på bio, men filmerna får inte vara längre än 2 timmar. Man vill liksom begränsa tiden som folk vistas i bion. Och den här är 2:30. Och det är ju liksom en sån sak som vi ofta har pratat om när det gäller Christopher Nolan, att liksom berätta, ha inte 3 fucking timmar på det och berätta en story som går att berätta på 1:40. Men det finns så många filmrutor som absolut måste med för att det är snygga filmrutor. Så någonstans är det ju det lite härligt att det är ett liksom ett betydande skäl till att de inte får gå ihop, är att liksom ingen lyckades vara redaktör.
En del av mig tänker ju också, finns det någonstans här någon form av time travel trick att göra med uppskjutna releasedatum och så vidare? Jag tänker att så här, det vi har sett i trailers till Tenet är ju de här bitarna med att de stöter på saker som så här, som redan har hänt, och sen upplever de dem i baklängestid etc. Finns det något sätt så här, typ filmen får ett releasedatum i november, Christopher Nolan sitter och gör intervjuer och bara, vad pratar ni om? Filmen har redan haft premiär. Den hade premiär i juni.
Det vore ju fantastiskt.
Jag vet inte hur det skulle liksom gå att få till rent praktiskt, men vad heter det? Ja, jag vet inte, en fantasi bara.
Mm, jag gillar den. Gillar hur du tänker.
Ska vi komma till det brännande ämnet då, som många har requestat att vi ska prata om?
Jag tror inte det är så många gånger som så många har hojtat, både till Oddpod på Facebook och Twitter, och jag själv har fått massa DMs på Insta med länkar också. Alltså jag i, alltså som jag. Och det handlade ju om att, jag vet inte, pratade vi ens om det i back in the day, så gjorde vi ett specialavsnitt om mysteriet vid Dyatlovpasset. Och det här var liksom,
jag skulle gå så långt och säga att vi var starkt bidragande till att göra Dyatlovpasset till en folklig angelägenhet i det här landet.
Ja, det där var podcast 143, det var i september 2014, gjorde vi ett avsnitt om mysteriet vid Dyatlovpasset. En vecka senare så hade Aftonbladet det som en stor sån här pluspuff på sin etta. Och då fick vi massa hojt om det också. Så här, kolla, de har snott, bla bla bla. Nu tycker inte jag att det är att sno. Att
de har snott det som ni läste innan till från en Wikipedia-artikel.
Precis, exakt så. Exakt så. Men sen kort därpå så kom ju den här jättekonstiga filmen, eller kort därpå, men några år senare så kom, det var inte vår, absolut inte vårt inte vårt doing att den filmen kom liksom. Men den här konstiga, kommer du ihåg vad den hette? Vi såg den.
Det var en av Renny Harlin, va?
Exakt, exakt.
Där finnen. I och för sig, finnen! Kan,
han klev av Cinderella, han läste Aftonbladet Plus.
Exakt.
Han blev hooked.
Devil's Pass heter den.
Devil's Pass. Men sen gjorde ju liksom den här jättekonstiga, när Sveriges Radio lanserade UFO-podden som skulle handla om UFO-mysterier, och avsnitt 1 var Dyatlovpasset, och jag bara satt och skrek liksom, är ni dumma i huvudet? Kan inte börja en UFO-podd med någonting som absolut inte är liksom, det är en av många högtflygande teorier så här. Ja, det var otroligt dåligt. Och men i vintras, eller i höstas var det väl, va? Två svenskar som åkte dit för att formulera en, gå, vandra i Dyatlovs fotspår. Och se, formulera en egen teori som var en ganska solid teori, för att de tittade på en liknande olycka som hade hänt i Sverige, och det har någonting med konstiga vindar att göra. Just, ska vi recappa fort vad det är? En skidexpedition från ett universitet i Ukraina slår läger vid Dyatlovpasset, och något händer under natten. Det är en massaker. Folk är dismembered, någon saknar ögon, någon saknar ett öra, folk har sprungit ut nakna i natten och frusit ihjäl. Det är liksom så
någon har fått tungan urskuren, de har inga kläder på sig. Någonting märkligt har hänt. Tältduken är uppskuren inifrån och så vidare.
Exakt. Och då så har det ju formulerats fantastiska teorier kring det där. Allt ifrån att det var något hemligt sovjetiskt vapen som testades där ute på tundran, till Yeti, till UFO, till liksom... Ja,
strålning, allt möjligt.
Ja, ingen vet vad som hände och därför så har det varit omgärdat av intressanta berättelser. Det här skedde 1959. Och då... Så jag var på väg att säga 57, ändrade mig till 59. Det kanske var utredningen som gjordes 59.
59 dog de, så att...
Ja, bra. Och nu så i våras, i mars typ, eller det var kanske tidigare än så, så tillsatte ryssarna en ny kommission som skulle se igenom det här.
Det var förra året till och med. De öppnade upp fallet på nytt.
Just det.
För det ska tilläggas då att den utredningen som gjordes när det begav sig, det var en sån här ett clean-up-jobb kan man säga. Det skickades först liksom folk från trakten för att utreda där, och sen så skickades någon från KGB, och sen var utredningen klar och man kom fram till att inget konstigt hade hänt och hemligstämplade hela skiten.
Just det.
Lite som man gjorde back in the day i Sovjet.
Och den nya utredningen då, var, den släppte sina findings här förra
veckan. Ska jag snabbt säga bara vad de har kommit fram till?
Ja, kör hårt.
Ja, alltså det de har kommit fram till är att... för det första är det lite grann som med Palme-grejen, att de slår fast att det är vissa saker vi inte kommer kunna förklara här. Men den officiella då lösningen på vad som hände de här unga personerna i Djatlovpasset var att det kom en lavin. Vilket gjorde att de i panik fick utrymma tältet och på något sätt gick vilse och dog av att de frös ihjäl. Och sen då så är det tanken att det är olika djur som har åsamkat de här skadorna som finns på de döda kropparna. Ätit upp ögon, tuggat upp tungan, läppar, annat. Så det är liksom den officiella slutsatsen man har kommit fram till när man har öppnat upp utredningen på nytt.
Och nu, det är många som så här hojtar till mig och frågar, blir det rage nu? Kommer det bli liksom en rant? Vi får höra Palmemords ranten i repris. Och det kommer vi inte alls få. Inte alls. För det är ju så här att den här utredningen är ju raka motsatsen, skulle jag säga, till det som skedde på presskonferensen om Palmemordet. För liksom problemet med Skandiamannen som Palmemördare, om man pekar ut det. Jag tyckte att jag sa det här i podden. Det var en del som var sura. Jag tyckte det var omoget, min rant. Men grejen är, vad man gör när man... säger att Skandiamannen är mördaren, det är att man också måste besvara ett antal jätteknepiga frågor som kommer upp för att det ska vara en trovärdig förklaring. Och gör man inte det, då är det helt osannolik liksom person, eller gärningsperson. Den här utredningen går ju helt åt andra hållet, nämligen att titta på så här, men vad är rimligt? Vad är liksom... Vilken är den enklaste förklaringen? Vilken förklaring kräver inte att man svarar på 20 andra frågor som vi inte kan svara på? Och sen kan man ju tycka så här, rent för narrativets skull, visst hade det varit roligt om de hade kommit fram till att det var en oförklarlig gamma ray outburst eller vad fan som helst liksom. För att jag älskar ju mysterierna kring, eller liksom de olika teorierna om mysteriebildningen kring Djatlovpasset. Det är en fantastisk, den har allt kan man säga. Men om man ska titta på den rationella förklaringen, så tycker jag att den låter ju mycket vettigare liksom. Och framförallt kanske också att mellan att vi gjorde mysteriet i Djatlovpasset-avsnittet och idag, så har jag ju snöat in en hel del på mountaineering. Och man har ju läst om en del sjuka grejer som folk gör i kyla, i laviner, i det tillståndet. Liksom. Tar av sig alla kläder och springer och hoppar ner för stup. Liksom, för att man tänker att det var en jättebra idé att göra. Så att, ja, jag tycker det känns... Jag är inte besviken eller liksom... ja, jag vet inte, vad känner du?
Jag håller med dig till stor del. Och så här, det är klart att det med ganska stor sannolikhet är den här officiella förklaringen som är den korrekta förklaringen. Det är några saker som liksom, så jag tycker att de, vad ska man säga, har slagit fast som känns lite kanske förhastade. Till exempel så säger ju då Andrei Kuryakov som är utredningsledare att, citat, det var en heroisk kamp, ingen panik, men de hade ingen chans att klara sig under de omständigheterna, slutcitat. Det vet ju inte han någonting om. Han säger även då att det är fullständigt klart att, att tältet träffades av en lavin, men att lavinen då inte var den enda orsaken till att de dog. Men jag menar så här, det är klart som fan att om tältet träffas av en lavin och de ber sig ut utan kläder på sig och irrar runt i mörkret, så är det klart att de har panik. Alltså det är väl snarare det som är den absolut mest logiska förklaringen om man ska gå på lavinspåret. Ja. Tältet träffas som en lavin mitt i natten, kanske det börjar rasa samman. Alltså en lavin kan ju göra så att marken vibrerar, det kan ju liksom vara väldigt obehagligt. Det skapar superpanik. Någon av dem liksom skär upp tältduken och säger vi måste springa, vi måste springa. Allihopa springer, de kommer bort från varann. Det är liksom bäckmörkt, det är... säkert blåsigt så man inte hör varandra. Det är 45 minusgrader. Tacka fan för att det liksom inte går något bra. Det är dåliga förutsättningar för att överleva.
Och det i kombination med de här svenskarna och deras utredning. Jag kommer inte ihåg vad han eller de hette nu tyvärr. Sorry. Shoutout. Respekt och så vidare. Men de tog ju bland annat upp det här. Ett problem som var förr med... innan man hade liksom funktionsmaterial som andades och sånt, så var det ju så att när man hade liksom hajkat en hel dag i snö och sånt, så blev man svettig så att det undre lagret var blött. Och sen då när man tog paus, då frös det, vilket skapade liksom, alltså i väldigt kalla temperaturer, så kunde man, trots att man var påklädd, så kunde man få bli nedkyld, vilket kunde kännas som... ofta när man blir väldigt nedkyld så känns det ju som att man är varm och att man måste ta av sig, vilket skulle kunna förklara varför ingen hade på sig sina snökläder exempelvis när de låg och sov och sådana saker.
Mm. Jo, och sen som sagt, mitt i natten, det är 45 minusgrader, man överlever liksom inte länge, det är det man måste komma ihåg här också. Och i situationen där man till exempel inte hittar tillbaka till tältet eller inte hittar sina kompisar, så är det såklart att man liksom börjar irra runt. Och ganska snart då så dränerar man sin energi också. Och sen ja, går det illa.
Ja. Jag tycker det känns som en solid utredning. Alltså så här, sen kan man säga så här, jo men har
vi ska
de...
säga, vi har ju inte läst utredningen.
Nej,
här.
Nej, absolut. Men vi är Rysslands vänner. Vi tror på det som sägs i Ryssland. Nej, alltså självklart så finns det ju... Det finns alltid massa what-ifs att prata om. Så är det ju. Men jag tycker inte liksom... Skandiamannen är ju betydligt mer långsökt än det här. Om man nu ska prata om trovärdiga, ja. Alltså, trovärdiga förklaringar på saker och ting.
Mm. Men alltså, det fina med det här är också att i och med att det finns massa saker som är oförklarliga. Alltså vissa skador på folk och annat. Så kan ju även... skeptikerna hålla fast vid sina vad heter det, mer ekivoka spår.
Ja, diskussionen kan pågå. Det är inga det finns ingen som stoppar det. Så är det ju. Men däremot så tycker jag ju liksom inte att det är inget solklart fall av att sopa något under mattan.
Nej,
eller
nej.
Att det är så liksom. Men ja, vi får se. Vi får gräva fram någonting nytt kul och göra ett specialavsnitt om snart. Klä upp i orimliga teorier och överdriva. Jag har inte lyssnat på det där på länge. Jag vet inte hur det låter. Men,
det är säkert jättebra.
Mm. Jag hörde av dig att det pågår en jakt mot Mars.
Ja, det kan man säga. Det är ju så här, Kina har ju varit i blåsväder i veckan för sitt förtryck mot uigurerna. Det kom ju den här filmen på när uigurer satt ihopkedjade vid någon tågstation och skulle föras ombord på godsvagnar, såg väldigt obehagligt ut. Men de har även gjort någonting annat som hamnat lite i skuggan, nämligen skjutit upp en egen Mars Rover. Och den här podden känns mycket mer bekväm att prata om Mars Rovers än förtrycket mot uigurerna, tyvärr. Men så jag tänker att vi ska fokusera på rovern här. Det är liksom så här lite så här, för att i och med att det här är Kina så är det lite så här hemligt om exakt vad rovern ska göra. Men i en intervju som publicerades för några veckor sedan med den före detta chefsingenjören Wan Weixing framkom att de ska försöka landa på den plats där NASA då kan ha upptäckt någonting. Man tror att det kan finnas is under jorden helt enkelt. Jag ska säga att Wan Weixing dog också nyligen i cancer. Kanske för att han berättade om det här, men det lämnar vi därhän. Och det här är liksom så här, de kommer som ett pärlband här, uppskjutningarna mot Mars. För tidigare i veckan så sköts även en till raket upp med siktet inställt på den röda planeten. Denna gång från den Förenade Arabemiratens rymdprogram. Det har vi inte pratat om så mycket.
Nej.
Det här är då en farkost som däremot tar sikte på omloppsbana och ska studera klimatförändringar på Mars från omloppsbana helt enkelt. Så att den här kommer inte landa på Mars, men det är ju likväl en expedition till Mars.
Hörde jag citationstecken runt studera klimatförändringar?
Nej, vadå? Jag fattar inte. Vadå?
Det har alltid varit en bra disguise.
Ah, okej, okay, du tänker
annan
så.
Annan form av op.
Ja.
Men ja.
Och nästa vecka då så öppnar även uppskjutningsfönstret för jänkarna. För någon gång mellan den 30 juli och den 15 augusti så kommer de skjuta upp sin Perseverance rover. Som också då, precis som Kina antagligen ska göra, kommer leta efter tecken på liv och samla sten för att eventuellt föra tillbaka till jorden. Hur mycket sten kan man samla på Mars egentligen? Det känns som att NASA har gjort det där ett tag nu. Då kommer de upptäcka något nytt genom att samla sten.
Gotta catch them all. Eller vad var det? Den gamla Pokémon-devisen, va?
Ja,
kanske även är den kinesiska devisen mot uigurerna.
Oj. Men vad heter det? Alltså det finns ju någonting med att det känns som att NASA bara gör samma sak om och om igen när de kommer till Mars. De åker runt med en bil, de tar några häftiga fotografier och sen samlar de sten.
Och startar ett Twitterkonto för bilen.
Ja, alltså jag är ingen geolog, så att jag kanske underskattar det intressanta med just stenar, men jag tycker att det borde finnas bättre saker att göra på Mars.
Jävla sluggfest det här blev liksom. Nu har vi muckat med alla inklusive geologerna.
Jag är mer orolig att vi har muckat med Kina än att vi har muckat med geologerna.
Ja, men de behöver man inte vara orolig för. Det är en tandlös tiger.
Okej.
Okay. Ja.
Men hur som helst, pärlbandet av uppskjutningar mot Mars här, blir du peppad? Går du igång?
Jag borde bli det. Men det deppiga är ju då vilka som håller på. Alltså så här, Kina... Om det är Kina som ska bygga en månbas, eller förlåt, Marsbas, så är det väldigt svårt att bli peppad, kan jag känna.
Varför?
För att det är en jävla liksom förtryckarstat som håller på med massa skit.
Men det var då, det känns för super. Förr i tiden så var det Sovjet som skulle bygga månbas. Det är väl what förtryckarstater do?
Jo, förvisso. Men det är svårt att liksom... precis, det ligger i deras DNA på något vis.
Jag tänker så här, visionen om liksom så här, som finns i liksom Star Trek, om att det är genom utopin vi utforskar rymden tillsammans. Det finns någonting, jag gillar att den är helt falsk. Det är liksom genom förtrycket och liksom fascistiska pseudodemokratier vi utforskar rymden. Det känns mycket mer rimligt på något vis.
Precis, för det är ju giltigt även för Förenade Arabemiraten.
Exakt. Tekniskt liksom, också kanske för USA. Men.
Exakt, exakt. Men det är så här, jag vill ju ändå när vi sätter någon på Mars och bygger en bas där, då vill man ändå kunna stå och heja på något sätt. Om det hade varit det indiska rymdprogrammet eller om det hade varit någon slags EU-grej, så hade man ju kunnat göra det utan att skämmas allt för mycket.
Jag vet ändå, alltså så här, jag hade samtidigt blivit lite besviken om den första flaggan som planteras på Mars yta är liksom EUs flagga. Det känns så jävla liksom så här.
Det vore jättefint.
Nej, det är någon slags trist seger för byråkratin på något vis. Jag vet att du kan vara en förespråkare av den typen av tristhet, men jag vet inte. Jag ser hellre att Förenade Arabemiraterna tar första steget på Mars av någon anledning.
Ja, alltså, det finns ju någon skön symbol över mänskligheten om det sker.
Mm.
Det vore liksom så här, ja, vår rymdraket som tillverkades av gästarbetare, och just det, 10 000 dog, men de var glada för de skickade hem lite löner till Bangladesh. Glöm dem, kolla, nu har vi satt vår sheiks son på Mare Arcadium liksom.
Jo, men alltså, det är såklart jättehemskt. Samtidigt är ju alla mänskligheten stordåd byggd på lik. Så har det varit sedan tidernas begynnelse. Och jag menar så här, vi har pratat tidigare i podden om att rymdutforskningens största hinder är liksom inte tekniken. Det är villigheten att tumma på mänskliga liv. Jag kommer inte ihåg vem det var nu, men det finns ett Radio Lab-avsnitt där någon pratar om hur vi för 500 år sedan var villiga att sätta oss på en båt som vi inte visste var den skulle, eller om den ens fanns någonstans att åka till, och bara fortsätta liksom in i horisonten. Medan nu då så är det liksom så här, vägrar man skicka ut någon på vinst och förlust mot Mars liksom.
Just det. Ja, det är sant. Det kanske kräver liksom, det krävs en pyramid där det överst finns ett ego som ska boostas. Och tillräckligt mycket pengar som rinner liksom neråt i den här pyramiden för att man till slut ska kunna peka ut någon stackars hate som ska göra det här.
Jo, men det är det här som också är poängen, tänker jag. Att så här, om det skulle liksom imorgon utannonseras att vi kommer göra en bemannad Mars-expedition. Det är inte som att det skulle vara ont om bra kandidater som frivilligt skulle göra det trots den eventualiteten att det är liksom ett one-way mission, så att säga.
Och där är skillnaden kanske att så här, de som räcker upp handen i en ideologiskt driven stat kanske är mer lämpade än de som räcker upp handen i någon så här slacker demokrati där allt man bryr sig om är nästa cheeseburgare.
Ja, eller så här, exakt. Man vill inte att det ska vara för mycket att man frågar de här personerna hur känns det. Man vill inte ge dem möjligheten att backa ut. De ska snarare känna ett ansvar vila på sina axlar.
Mm. Men jag tänker lite som så här, jag såg tv-serien Chernobyl förra året. Just det som, alltså ganska högt upp i leden, i rangerna, så är det liksom folk som beger sig in i det här området och gör sitt jobb. Säkert på grund av rädsla för repressalier. Att de blir liksom skjutna bakom Lubjanka-fängelset om de inte gör det. Absolut. Det kanske är liksom hälften eller ännu mer av anledningen. Men det finns också den här liksom, självklart ställer vi upp. Liksom, att man, det är ingen som backar ur. Åtminstone inte i den skildringen.
Och det är... man gör det för PGA, en tro på någonting större, även om den tron är liksom falsk. Eller även ifall den tron är missriktad, eller vad man ska kalla det.
Precis, så det kanske krävs liksom en, alltså på något sätt en förtryckande ideologi eller en stark religiös tro eller liksom någonting som är fundamentalt i botten som man bara köper rakt av och inte ifrågasätter varför ska vi göra det här. För att en nykter geolog som lever i ett citationstecken fritt slutcitat land. Hen kommer alltid säga, men vi kan ju bara skicka upp en rover och samla sten. Så får vi de svar vi behöver ha. Så att man kanske, det kanske är så jävla orationellt att försöka bygga en bas. Att det kräver ett orationellt system. Eller ett irrationellt system. För att genomföra det. För det är så jävla korkat.
Och det kräver ett, liksom ett system som är så fåfängt att det är man är beredd att misslyckas 10 gånger innan och låta besättningar dö innan det liksom lyckas. Kasta manpower på det helt enkelt. Ja. Som sagt, nu det känns som så här, nu pratar vi om någon slags nästa steg för mänskligheten. Det är ju knappast det de här uppskjutningarna handlar om. Jag tänkte till och med bara att det var ett lite härligt sammanträffande och lite uppmuntrande att det händer grejer ändå i liksom, det var lite goda nyheter ett år där det har varit ganska mycket dåliga nyheter, att det på ett pärlband kommer 3 stycken uppskjutningar mot Mars som ändå kommer ge någonting att sukta efter.
Ja, verkligen. Vi får hålla ögonen på den röda planeten framåt. Vi hade ju en liten uppgift till idag också. Vi skulle börja beta av en viss DVD-samling. Eller en loppis-DVD-skörden. Och först ut var Two for the Money. Eller om man har den svenska DVD-utgåvan For the Money. Med Al Pacino. Och Matthew McConaughey.
Det här var inte kul, hörru.
Oj.
Alla dina känslor om att saker var bättre på 00-tal eller på runt 2005, de fick ju sin rejäl törn när man såg den här filmen ändå, kan man säga.
Alltså, ja, filmen, liksom upplägget är ju alltså att Matthew McConaughey är en före detta fotbollsspelare som har skadat sig och som ger sig in i gambling-businessen och blir anställd av Al Pacino, som driver då inte en bettingföretag utan ett företag som ger råd till spelare vad de ska betta på.
De säljer sin då inom citationstecken inside-kunskap om vad som är bra bets, helt enkelt.
Ja, och Matthew McConaughey har ett fantastiskt öga för det där och är liksom blir deras golden boy, helt enkelt. Men det är en jätterörig film. Första 40 minuterna så att jag undrar vad handlar den om? Vad finns konflikten här? För att det är liksom Al Pacino hittar honom på någon så här betaltelefonnummer i Las Vegas och bara kastar pengar på honom. Du kommer jobba för mig i New York. Och så gör han det. Och jobbar för honom i New York och det är skitbra. Och den är jättesexistisk, filmen. De är på någon restaurang och börjar betta om huruvida Matthew McConaughey kan gå hem med en tjej han ser på restaurangen. Och alltså det är bara så här, det är jättekonstigt. Allt är bara jättekonstigt. Och så tänker man så här, men när väl konflikten introduceras här så kommer det bli något. Det kommer aldrig någon konflikt.
Nej, alltså jag satt länge och tänkte att så här, det här kommer bli en liksom historia i linje med Wall Street. Och man tänker där att man skildrar liksom Charlie Sheen som gör en rags to riches berättelse. Han går från att ha typ ingenting till att hova in miljonerna på Wall Street med Michael Douglas som sin mästare, för att då, och sen då badar i överflöd, skaffar en lägenhet, blir ihop med Daryl Hannah, för att sen då i tredje akten inse att vänta nu, det här jag gör, det här kapitalistiska systemet som har gett mig allt det här fantastiska, det suger egentligen bara märgen ur det riktiga USA, nämligen arbetarna, när han då inser att hans pappas företag ska säljas och plockas isär i smådelar av såna här börshajar som han själv. Så där kommer ju liksom någon slags så här, moralkaka om hur fel det är. Och jag väntade på att det skulle komma någon form av så moraliskt uppvaknande från Matthew McConaughey. Inte nödvändigtvis om att gambling är fel, för det känns som att den här filmen liksom så här det är som att den här filmen halvvägs igenom inser att så här, vi måste på något sätt deala med faktumet att det här är liksom folk som har problem som de här människorna profiterar på. Men det, man inser också ganska tydligt att så här, den här filmen bryr sig inte supermycket om att utforska den biten, utan den tillkänner jag bara att den finns. Men jag tror att det skulle komma någon form av moralisk uppvaknande för Matthew McConaughey, att han hade så här lämnat det han var på något vis. Alltså den här småstarts quarterback-hjälten hade liksom tillåtit sig att förvandlas till någonting han inte är, det här aliaset han får och så vidare. Men det kommer liksom aldrig heller det riktigt, utan det är liksom ingenting, utan istället är det som att alltihop skiftar om och ska handla om typ Al Pacino. Alltså det är som att Al Pacino blir huvudroll och att det är hans livsöde med gamblingproblem och knackigt äktenskap som ska bli någon form av huvudmoralisk piece. Och det funkar inte heller eftersom att man inte har brytt sig om Al Pacino överhuvudtaget i hela filmen.
Alltså min tes, vi ska behöver inte prata så mycket till om just den här filmen, men min tes är att det från början var en annan film. Det kändes som att det fanns spår av någonting i den. Bland annat så skadar sig Matthew McConaughey skadar sig när han är college quarterback och kan aldrig spela igen efter att ha gjort en gamble på plan att göra en touchdown som quarterback.
Han lyckas göra touchdown också.
Just det, just det. I bet and I lost. Och det finns liksom det temat som går igenom om att så här, vad är vi villiga att satsa för att vinna och hur mycket förlorar vi om vi då liksom torskar, typ. Så jag har en tes här och det är att den här, från början var det här ett mer lågmält drama och som försökte bli en ny Scent of a Woman. Men att det någonstans på vägen ska förvandlas till den här lite mer riffraffiga thrillern, eller liksom så här att det ska vara lite mystiskt, vad är det för värld han landar in i, den här puertoricanska gangstern som använder hans bettingtjänster och skickar torpeder till New York när han liksom tippar dåligt. Alltså, förstår du hur jag tänker där? Att jag tror att det var en annan film från början och den liksom morfades in i något fruktansvärt.
Al Pacino åt upp den typ.
Ja.
För det är ju något, alltså jag tänkte väldigt mycket på Al Pacino när jag såg den här, och så här hur det så här, alltså om man ser till Al Pacinos tidiga karriär på något vis, så var ju det kraftfulla i Al Pacinos skådespeleri att han var väldigt, att han underspelade väldigt mycket, och sen emellanåt så kom liksom känslorna krypande och exploderade, vilket ofta blev liksom effektfullt. Och sen var det som att han då insåg att det där gillar folk, och sen på alla filmer han gjorde efter typ 90 så går han bara pang rätt in i känsloexplosionen, så att säga. Det är lite, jag tänkte väldigt mycket på så att det är som gubbar blir. Alltså Rolling Stones, de går på scenen nu, de vet exakt vad folk vill ha. Folk vill liksom så här, ja, de vill ha sitt vanliga jävla Rolling Stones, och de vill ha det nu. Så att det, resultatet blir liksom att Mick Jagger gör sina jävla struttgrejer och ser mer ut som en person som imiterar Mick Jagger än som Mick Jagger på något vis. Och det är lite samma sak när man tittar på Al Pacino i de här liksom senare filmerna, att han är mer som en person som försöker vara Al Pacino än han är Al Pacino.
Verkligen, exakt så. Jag kommer när jag pluggade retorik så gjorde jag en närläsning av pep-talket som Al Pacino håller i Any Given Sunday inför den sista matchen.
inch by inch.
Ja, exakt. Och på något sätt så känns det som att så här, de här filmerna börjar med att man skriver den monologen. Man tänker att det här ska vara Al Pacino till. Så man skriver ett par sådana scener där det finns de här monologerna där han kan gå från att prata väldigt tyst till att skrika ut med armarna i vädret. Och liksom att det är där det börjar med den grejen. Det börjar inte med så här, vilken är den storyn vi ska berätta, utan det är vilken monolog ska Al Pacino hålla med mycket växlande tonlägen. Liksom.
En sak jag också tänkte på som är på något sätt utmärkande för den här tidsepoken, för det är någonting som var liksom gemensamt för de här filmerna du plockar ut, var ju att de alla är runt där liksom 00-talet, sent 90-tal. Och det här har vi pratat om förut, men jag har dragit upp, minns i alla fall, det här som Orvar Sävström pratade om någon gång i de sista avsnitten av Filmkrönikan om hur filmens framtid ser ut. Och då pratade han om att vi kommer gå in i en tid där vi ser fortfarande jättemycket dyra filmer. De här liksom stora blockbusterfilmerna. Men sen så kommer vi även se mycket, mycket små intressanta filmer. Men det här mellansegmentet, det kommer försvinna. Alltså filmer som kostar 10 miljoner dollar och har några stora namn, men är liksom en dramafilm som har ett ganska liksom simpelt upplägg, eller vad man ska kalla det. De kommer ut. Och det här är ju precis en sån typ av film som inte görs idag.
Ja.
Och om de görs så är det liksom på sin höjd ett hjärteprojekt för någon inblandad liksom, som är ett stort namn. För det här är liksom så här, det är helt obegripligt att det liksom så här ändå har betalats för dyra locations och grejer och göra det här när det är liksom så himla otydligt allting.
Jag tänkte också lite på där den här grejen började. Alltså det började som ett loppiskap. Den kostade ju 5 kronor. Var den värd 5 kronor, tycker du?
Mm. Ja, men inte mer.
Nej. Och nu var jag nere på Öland här, gjorde nya kap.
Plasten som användes till fodralet och den här DVD-skivan hade ju egentligen kunnat gå till bättre saker, kan jag känna.
Ja, men jag håller med. Men jag gjorde ett nytt kap. Ganska schysst hål. Ja. Med liksom Pitch Black, Chronicles of Riddick, Run All Night, Dusk to Dawn, El Gringo, Ghost Rider, Tron, Smoking Aces, Just Cause.
Gamla Tron alltså?
Ja, i någon slags Collector's Edition med en DVD med bonusmaterial. Terminator 3. Child 44. Ja, jag la upp en story på det här. Och då så fick jag från Magnus Dahl, känd bland annat från podden Läs Hårt, som är en väldigt trevlig lyssning. Jag har inte klärat med honom att jag får ta upp. Får man läsa DMs i poddar? Ja, det får man göra. Han svarade mig med ett foto på sina svärföräldrars DVD-hylla som är episk på många sätt. Det är lite Mr. Bean-samlingar, det är Seven, Shortcuts, Notting Hill, Mask, Liar Liar, Fargo, Eyes Wide Shut. Du förstår grejen liksom.
Det är filmerna som släpptes på DVD när man köpte DVD-filmer helt enkelt.
Ja, det här är till och med VHS. Och då så skrev jag så här, oj vilken hylla, a snapshot in time. Och då så skrev Magnus så här, det är så spännande att någon gång har tänkt, nej, det är lika bra att jag köper alla Say I Love You, för annars kommer jag bli ruinerad på hyrkostnaden. Eller vilka var mekanismerna bakom att man köpte filmer? Är alla säger I love you i hyllan en statusmarkör? Och det här fick mig att tänka lite att så här, two for the money, eller for the money om man hade den i svensk DVD-utgåva. Liksom, jag köpte den för 5 kronor. Den som plockade upp den där en gång i tiden betalade ju säkert 155.
Det kan också ha legat in 2 för 99 back.
Definitivt, men okej, 49 då. Eller 40, ja. 48,50. I något läge. Och det som fick mig reflektera över är att det känns så oerhört främmande nu. För man kommer ihåg de här personerna som var tidigt ute med DVD-spelare och sådana saker. De hade Gladiator 4-disks-utgåvan. Och liksom, jag är helt för att man köper filmer man gillar. Men om jag skulle tänka mig filmer som jag skulle vilja ha i flashiga utgåvor och sånt. Det kanske är ett 20-tal eller 30-tal som jag skulle vilja ha. Därför att de är så defining av mitt liv. Och jag vill ha dem som någon slags monument över filmen och vad den har betytt. Snarare än som ett media som jag plockar fram och tittar på. Men alla de här rullarna liksom, som jag har plockat upp nu, allt från Triple X till For the Money till Ghost Rider och så vidare. De mekanismerna som gjorde att man absolut skulle ha en sprängfylld hylla med rätt dålig action och thrillers. För jag menar, det är ju en sak om man sitter med liksom Bergman-boxen eller Blade Runner Blu-ray eller liksom, alltså den sortens filmer som är som man som värmer ett cineast hjärta, eller vad man ska säga.
Jo, men jag tänker att det finns garanterat folk som har exakt samma känslor inför XXX till exempel. Alltså, mm. Men, och sen så tror jag att...
De på campingen.
Ja, men även andra människor där ute. Men jag tror liksom att så här, jag tror att det finns typ tre typer av människor som köper DVD-filmer. Det är dels de här cineasterna du pratar om, som liksom vill ha de filmerna som de älskar. De vill ha dem i fina utgåvor, etc. Och sen finns det de som, vad heter det, vill ha en jättestor samling bara. Och de, det är ju de som köper liksom... i bulk, typ.
Ja.
Och det, jag tror att de även kan vara som jag var ett tag i min ungdom när jag köpte DVD-filmer, att man åkte till ett ställe som sålde DVD-filmer med inställningen nu ska jag köpa DVD-film. Det var inte så viktigt vad man köpte. Man köpte någonting som, den här är ganska bra. Men det viktiga var att man kom därifrån med DVD-film, liksom. Och sen tror jag den tredje varianten av de som köper DVD-film, det är de som liksom så här går förbi en låda där det står 2 för 99. De ser Al Pacino. Åh, vad är det här? Den här har jag inte sett. Och så betalar man 99 spänn och får två filmer med sig hem. Man kollar på den en gång och sen står den i hyllan och samlar damm. Men just det, alltså det är också så här, det är intressant med DVD-filmer som fenomen i att så här, alltså jag hade ju ett tag, jag hade garanterat lagt säkert 10 000 spänn på DVD-filmer. Vad heter det? Mycket för att jag importerade dyra jävla utgåvor från USA av liksom så här kriterion grejer som var svåra att få tag på och annat. Eller kanske inte 10 000, men minst 5 000 spänn i alla fall.
Mm.
Och då var det ju liksom hela tiden så här, den här utgåvan har den här audio-essayn av någon filmscholar liksom. Och jag kan liksom så här, jag har nog kanske konsumerat 5% av allt extra material som har funnits på alla de här DVD-utgåvorna som jag har köpt. Och det är liksom så här, jag tror inte heller att någon som köper de här utgåvorna har tanken att de ska liksom konsumera allt det här extra materialet. Extra material är liksom bara någonting som så här, känns bra. Det är inte bra, men det känns bra på något vis.
Mm.
För det känns jobbat på något vänster. Jag vet inte om man kan jämföra med någonting annat, men förstår du vad jag far efter på något vis?
Ja, verkligen. Verkligen.
Ja, det är dumt i alla fall.
Ja. Men det är bra, för att nu kommer de mig till ägo, men...
Du kan få komma hit här. Jag har alla mina gamla DVD-filmer i en låda. Du kan gräva och se om du hittar något.
Ja, fast det är inte riktigt samma sak, känner jag. Det är ju liksom att gå in på en loppis och man ser att sonen i familjen eller sonsonen i familjen har liksom bara, men du kan ta mina DVD-er här och bara ställer upp, och så finns det en liksom...
Du vill inte ta Herzog Kinski-boxen ur min samling?
Nej, det känns... Det är så här... Too easy a prey.
min 3D skulle gå med Stan Breckers konstfilmer. Är inte heller kanske intressant.
Vi är inte den podden.
Nej.
Så härnäst ska jag se Just Cause med Sean Connery och Lawrence Fishburne. Den har jag
inte
sett.
Ja, men jag är på. Mm. Just Cause... från 95.
Mm.
Ja, men vänta, den här sett. Ed Harris spelar en seriemördare, eller hur? Jajamän. Ja, men den här är god. Den här är god.
Ja. Gott. Ja, det var någon som det var Jonas Marxell på Twitter, när jag hade twittrat den här bilden, hade gjort en lista med alla IMDb ratings som fanns. Och alla utom en, Ghost Rider, hade över 6.0. De flesta låg i 6 punkt övre och 7 punkt någonting. Så att det är faktiskt inte, det är ju liksom inte de här, det är ju inte kalkonerna. Så.
Nej.
Men Just Cause ska vi revisita. Mm?
Ja. Då gör vi det helt enkelt om 2 veckor.
Det låter bra.
Vad trevligt det här var ändå, den här podden. Jag vet, vi sluggade till höger och vänster, men jag känner mig liksom renad efter på något vis.
Ja.
Det känns som att det var en aggressiv podd, en onödigt aggressiv podd kanske. Även om det är ditt linne som lockar fram det eller någonting, men ja, nu är vi här.
Mycket känslor i sommarnatten.
Ja, av någon anledning.
Ja, men grymt, då hörs vi igen om 2 veckor.
Ha det fint.
Ha det bra, hej då.